Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej alla fina personer som lyssnar på min podcast O-podden, den oretuscherade podden. Hoppas att veckan som varit behandlat er väl och att ni mår bra. Själv har jag haft fullt upp med poddarbete och intervjuer. Bland annat så har jag intervjuat youtubern, komikern och programledaren Clara Henry. Samt en av mina favoriter som man sett upp till sedan man var liten, nämligen René Nyberg. Så håll öronen öppna för om några veckor så får ni höra dessa intervjuer i den här podden. Men nu är det dags för en minst sagt imponerande elitidrottare, nämligen Emma Gren. Emma Gren är en av de högst rankade höjdhopparna i hela världen och hennes personbästa är 2,01 som tog henne till ett silver på EM 2010. Men vägen till framgång har inte varit lätt. Det var länge sedan Emma tävlade och tränade utan att vara skadad. Och även fast hon ödmjukt försöker säga att alla alltid är lite skadade någonstans i kroppen, så kan jag inte annat än att tänka, för fan vad jobbigt. Att vilja så mycket och ha så mycket prestation i kroppen, men att nästan ändå alltid varje tävling vara begränsad på något sätt. Och vad är egentligen jobbigast? Att vara skadad och behöva vila eller att pusha sig till max inom träning så att du nästan svimmar? Ja, elitidrott är ju kanske inte det sundaste som finns, men det är något av det mest imponerande jag vet. Kanske för att jag själv är en liten latmask som väljer sängen istället för gymmet, även fast jag själv hållit på med elitidrott ett bra tag, men inte längre. Ja, vi pratar i alla fall lite om det här i podden och mycket, mycket mer såklart. Så öppna öronen, för nu kör vi avsnitt 36 av O-podden med Emma Gren.
När man känner att, att kroppen inte vill och håller och då går det inte riktigt. Nu kan jag inte pusha det längre liksom. Jag behöver ju faktiskt bryta det här nu. Jag var i min livsform, men jag hade ju jätteont. Och liksom hela den här sidan hade typ domnat bort. Jag hade så fruktansvärt ont och det var inte, jag skulle inte hoppa. Så här i efterhand, så hur korkad får man vara? Alltså det hade varit så enkelt om den enda utmaningen hade varit att pusha sig själv så hårt som möjligt. Om det hade varit utmaningen med att vara elitidrottare, då hade det varit så enkelt. Jag skulle så här öva. Jag har alltid så här som innan jag träffar gästerna så sitter jag alltid typ så här 30 minuter och går igenom frågorna och så där. Men så kom vi jag hit till hotellet som jag fått låna för vi är i Göteborg nu. Till Gall. Och jag blev helt så här blown away. Hur fint det var. Så jag har typ inte suttit där och jag bara tittat bara, ah, okej. Okay. Så kan man ha så här hemma och så här. Vad är det för färg på liksom heltäckningsmattan? Vad är det för nyans? Jättefint hotell.
Jag måste också ta mig en liten.
Du gillar inredning och sånt
ja,
där också.
Precis, ja, precis. Det här var jättekul. Jag har tänkt att det hade varit kul att bara bo här någon natt. För att jag har hört att det är väldigt fina rum. Eller jag har bara sett fina bilder. Men så det var ju jättekul att du...
Att jag fick låna ett rum här. Ja. Men så hade jag bara, men jag kommer inte gå. Nej, så inte min pojkvän och åka ner till Göteborg och så iväg. Och du har ju ändå varit på många hotell genom åren. Vad får det för betyg?
På väldigt bra betyg.
Väldigt, 10 av 10. Ja, ja. Men jag måste bara fråga. På Wikipedia står det, som är världens mest trogna sida. Så står det att du hette Emma Gren med ett E förut. Och nu bytt till två E.
Nej, det
Hur är det?
Ja, hur är det? Jag vet inte riktigt. Alltså, vi har blivit fel någonstans för länge sedan. I någon så här kyrkbok för jättelänge sedan. Ja. Så att vi heter egentligen med två E. Men så blev det fel någonstans liksom för länge sedan. Min farfar, hans släktforska. Och då hade det råkat bli liksom fel på vägen någonstans.
Aha.
Så i folkbokföringen så hade det väl stått med ett E fram tills kanske för, jag vet inte, det var jättelänge sedan vi ändrade tillbaka till, alltså, till två E. För det var egentligen så det skulle vara.
Vad roligt, så här, i släktforskningen upptäckte att någon hade klantat sig lite. Men torsdag idag, vad är din favoritdag?
Oj. Det är väl då man är ledig från träningen kanske.
Är det så?
lite så. Nej, men jag älskar att träna. Men som du sa här precis innan så är det ju skönt att slippa träna också. Så att, jo, men det är väl på något sätt så här, det är väldigt skönt. Det är inte så många dagar jag inte tränar. Och på något sätt så kan man ju bara slappna av. Och man ska inte iväg och prestera någonting. Så att ja, det blir nog de dagarna man inte tränar.
Vilken dag är det nu den här veckan då?
Söndag, tror jag.
Vad ska
Just
jag då?
Nu är jag lite så här i mitt, men ja, på söndag är det nog. Då ska jag nog bara, jag vet inte, se.
Slappa?
Ja, slappa.
Men hur har morgonrutinen sett ut idag då?
Jag har gått upp, skickat iväg pojkvännen till skolan. Han är inte så morgonpigg så jag försöker stötta honom.
Ja.
Och sen kört lite morgonyoga, ätit frukost och sen var det ju dags att komma hit.
Skiljer sig morgonrutinerna just nu? För du vilar ju lite grann. Ja. Eller du har tagit ett beslut att vila nu.
Mm.
Skiljer sig morgonrutinerna mycket nu från när du liksom är i hård träning?
Nej, inte jättemycket. Sen har det... Jag kan inte säga att jag vilar nu direkt. Bara att jag inte har tävlat och... Och sen har jag fått liksom, försöka få ordning på kroppen. Sen så det är bara att det är lite annorlunda. Och det är klart att nu på sommaren när också, det har ju blivit, det är inte samma, jag behöver inte träna på samma sätt. Eller jag kan inte träna på samma sätt. Så då blir det, har det blivit lite annorlunda också. För att det är sommar och andra är lediga och sådär. Så att det lite skiljer det väl sig. Men inte jättemycket.
När valde du höjdhoppen? För som ung får man väl testa på lite olika grenar.
Ja, det är ju upp till en själv. Men...
men man går liksom dit man känner sig bäst på.
Ja, eller? Precis. Eller jag är liksom lite upp... uppväxt i en friidrottsfamilj och släkt. Så att jag har väl... Vi lekte. Jag och min bror lekte hemma. Sprang och hoppade och gjorde allt liksom. Och sen testade jag i skolan. Och sen började jag ganska sent egentligen.
Hur gammal var du?
Jag var 14 kanske.
Mm.
Jag hade tränat lite och varit med på friidrottsskolor och sådär. På lov och sånt. Mm. Men när jag började träna på riktigt och regelbundet... Så var jag ungefär 14, skulle fylla 15. Och då hade jag väl redan liksom bestämt att jag tyckte det var höjd som var rolig.
Ja.
Springa lite men hoppa höjd. Mm.
Hur liksom utmärker sig de som har mest talang i typ höjdhopps... vad säger man? Gruppen. Alltså hoppar alla ungefär lika högt? Eller är det så här, jäklar vad hon hoppar högt? Liksom, är det 5-10 centimeter mer eller... Hur mycket högre hoppade du än alla andra?
Än alla andra. Nej, men det beror ju på. Det är jättesvårt att svara på. Det finns ju inte någon norm. Men jag hoppade ju högre än vad de andra gjorde i skolan. Liksom.
Ja, men då var det alltid så här. De fick sitta och kolla på när de höjde rumpan.
Och på sån här, på friidrottsskolan och sådär. Så det gjorde jag ju. Men sen så när man börjar, sen eftersom jag också började ganska så sent så att jag var ju, jag kommer ihåg att jag var ju duktig, eller jag hade talang i dem, alltså kanske inte i kast, men att springa och hoppa. Och så då var det ju roligt såklart. Och sen så, men eftersom jag började ganska så sent så hade ju de andra Jag hade ju ändå lite ett försprång. Så att sen var jag ju inte, när jag gjorde mina första tävlingar och sådär. Då var jag ju inte, då hade jag ju, då var det lite svårare.
Mm.
Sen så tror jag att jag kom tvåa på min första, ja, ungdoms-SM eller något sånt där. Och då kände jag ju att det var liksom, ja.
Hej,
hej! Ja.
Hej!
Hej, hej!
Mitt i podden.
Ja. Ja, precis, bra.
Nu drar vi ner betyget på bandet.
Nej, då fick vi en nya.
Ja, det går från 10 till 9.
Ja, precis.
Nej, men, jo, det jag tänkte fråga var, som du sa, det hade föräldrar som var liksom aktiva inom friidrott. Mm. Testade du några andra sporter under den här tiden, eller?
Ja, det gjorde jag. Eller lite halvdant sådär. Jag är uppvuxen lite söder om Göteborg och det fanns inte så mycket att göra. Så jag började väl så här redskapsgymnastik när jag var kanske, ja, men när jag började skolan. Och sen, men sen kom, det hände inte så mycket där. För det började hela tiden om, det var inte någon jättehög nivå på klubben och sådär. Så jag tröttnade väl lite grann på det. Plus att jag var alldeles för lång och för, nej, det var inte, jag hade inte riktigt kroppen för det.
Du är 1,80?
Ja.
Har det varit något så här jobbigt för dig som ung?
Nej, för jag har nog, det har oftast funnits andra som har varit lika långa eller lite längre till och med. Jag tror nästan i överallt. Och sen så, nej, det var kanske att, och sen så, alltså, just på träningen och sådär, när man umgås. Och jag har ganska många andra långa vänner utanför friidrotten också i
normala livet.
Och sen så det känns det inte som att det har varit så konstigt. Ibland i vissa sammanhang så kan jag känna att oj, vad lång. Eller jag tänker, för att normalt sett, de jag umgås med dagligdags är också oftast ganska långa.
Ja.
Så då tänker inte jag på det.
Jag är 1,75 och jag har alltid varit så här, jag vill vara 1,80 eller typ så här 1,79. Men jag slutade växa där, så jag tror inte att jag når upp till den. Nej, nu får det vara långt.
Ha lite högre skor, helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Ja, men då kan det lätt bli att man går som en kamel. Så för jag har så dålig hållning. Så här, jag borde träna upp min rynk.
Du får glömma sen, helt enkelt.
Ja, precis. Åh, oh, nej, gud, vad du, jag skulle vara dålig. men hur är det så här, när man vinner massa mästerskap och så, har man koll på sina medaljer? Eller är man så här, nu har vunnit det här, okej, slänger in det liksom i någon låda?
Jag tror det är ju såklart väldigt individuellt och väldigt olika. Och jag vet nästan vad jag har. Jag har inte mina SM-medaljer, då vet jag inte riktigt vad jag har. Men jag råkade faktiskt hålla på att slänga.
Nej.
EM, inomhus EM-brons när jag flyttade.
Nej, hur liksom upptäckte du det då?
Nej, det var inte jag som upptäckte det.
Åh, kul.
Men det hade varit lite onödigt. Även om jag var lite besviken för den medaljen när jag väl tog den, så hade jag inte velat slänga den just. Nej, men jag har väl hyfsat koll. Det gick lite snabbt där kanske. Men nej, jag är inte sån som har dem framme eller går och så. Det tror jag vet inte. Det känns inte som att det är så många.
Hej, välkommen till mig. Och här är min trofé. Ja, precis. Men är de värda någonting? Alltså så här, pengamässigt. Är det typ äkta guld? Eller vad tungt det var.
Ja, precis.
Eller silver. Eller så.
Jo, det är klart det är det. Nej, det har jag väldigt svårt att tänka mig.
Men när du kommit bra eller dåligt i en tävling, är du en sån person som stannar upp och reflekterar över det, eller är du redan in i nästa tävling och så här, nästa gång ska jag göra det? Alltså för vissa stannar inte alls upp.
Nej, det beror nog på. Oftast så är jag nog ganska mycket, men det gjorde klart att en liten stund stannar man ju upp och är glad eller besviken. Men kanske är mer stanna kvar i att vara besviken. Och sen när det har gått riktigt bra, då är det klart att då jag är kvar i den bubblan ett tag. Men sen, då vill man ju också, då blir det ju naturligt att om det går bra, då vill man ju bara tävla och hoppa igen.
Mm.
För då vill man ju bara, då känner man ju att det är då är det ju
som bäst.
Liksom. Det är då man liksom har flutit.
Det är då man vill tävla. Och sen när det går dåligt, då vill man ju tävla visserligen för att då vill jag ju
prestera bättre
och liksom få till det där som jag inte gjort bra. Så att det är väl hela tiden någon slags att till nästa tävling liksom. Sen så vet jag att när jag slog personligt rekord, det var ganska länge sedan nu, men jag kunde hoppa 201 och då, alltså jag hade bara sån, jag kunde inte sova på jättelänge. Och
gud vad härligt, så det var, eller inte härligt att inte kunde sova, men alltså
det är
den skön
känsla. Det var inte så att jag var inte direkt trött heller över att jag inte kunde sova, utan bara sån häftig känsla. Bara, ja, det var coolt.
Hur är det att då känna så här, för du sa att det var länge sedan. Mm. När var det du tog det?
2010.
Att det var så länge sedan. Mm. Hur tänker man då kring det här? Att inte nå det?
Ja, det är ju både frustrerande och samtidigt. Nu har jag ju haft senaste året här har varit mycket skador. Och sen har det varit skador innan det och det var skador inför det 2010 också.
Du har nästan aldrig tävlat typ skadefri.
Nej, men det tror jag inte att just att vara på den här nivån, det sliter. Och de flesta, eller nästan alltså alla, har ju mer eller mindre. Sen har jag haft ändå kunnat tävla, även om jag har haft små skador eller små bekymmer, så har det ändå funkat. Sen så hade det ju, det har inte kanske varit optimalt alla gånger. Det har ändå gått och ta sig, bita ihop. Det är kanske inte alltid det smartaste. Men så att på något sätt så vet jag ju anledningen till varför jag inte har kunnat prestera bättre. Samtidigt så är det ju också lite, det hade ju varit härligt att få kunna träna så som jag hade velat och behöver för att kunna utvecklas.
Är det en frustration för dig? Eller det måste ju,
ja, det är klart att det är. Men det är också en del av utmaningen såklart. Och det är en del av elitidrott. Och sen har jag hållit på så himla länge. Det är klart att kroppen tar stryk.
Ja. Såklart. Men sitter du och liksom, eller har du en mental coach du pratar med liksom, och silar alla dina tankar?
Ja.
Ja, som hjälper dig. Liksom. Mm. Ja.
Och det är väldigt skönt.
Hur tog du det här valet att nu, att nu inte tävla utan låta kroppen få vila lite från det efter din satsning i OS 2016? Mm.
Det var väl egentligen, det hade inte så mycket val. Kroppen har bara, men jag, ja, det är klart att jag kanske hade kunnat, nej, jag hade inte så mycket val. Så det var ganska självklart.
Så det var inte ett svårt val psykiskt?
Nej, inte heller egentligen. För ja, men jag tror det blir också, det är så tråkigt är det ju mer. Och lite så här jobbigt. Men inte svårt heller. Eller egentligen inte så jobbigt heller. Alltså det är bara att det blir, det är annorlunda och sådär.
Mm.
Men jag hade ju inte direkt, det är inte kul när man känner att det inte är, att kroppen inte vill
håller.
Och håller och då går det inte riktigt. Och då finns det ju inte, man har ju ändå, man är ju så pass, känner ju ändå sin kropp så pass väl att man inser att det här kommer inte, nu kan jag inte pusha det längre liksom. Mm. Jag behöver ju faktiskt bryta det här nu. Sen har jag kanske förra inomhussäsongen och då pushade jag det kanske lite för hårt. Men då kändes det, jag var också i en himla bra form. Att jag inte riktigt ville, jag ville inte lyssna på kroppen.
Och hur pushade du dig för hårt? Vad var
nej, men jag
då
kände
som
ju att de problemen som jag har nu och får det jag får kämpa för, det jag ignorerade de signalerna.
Lite vad är det för problem?
Diskbråck framförallt. Och så blir det lite följd skador eller följdproblem av det, för att just att disken trycker på nerven och så, alltså kraften ut i benen försvinner och lite så här, ja, ont i baksida och så, för min del i alla fall. Det är väldigt olika och jag hade väl en del så här att det har börjat domna lite ut i benet och jag tänkte att det kan inte vara så farligt. När jag ändå kan hoppa så bra och så högt så kan det nog inte vara så farligt. Och jag vill inte tro det heller. Så då hoppade jag med ganska mycket ont under ett tag. Och det får jag väl äta upp nu lite grann.
Men hur mycket bollar man med det här med sin tränare eller sin mentala coach?
Ja.
Alltså i slutändan är det ju ditt beslut, men ja. Alla är ju i det tillsammans.
Precis, men det är också, jag väljer ju också vad jag, när och vad jag säger. Mm. För att det är också så här, jag kanske inte säger
att, det har ont.
Att jag har ont. För att jag inte vill ha ont.
Det är ni elitidrottare.
Alltså, man är inte så smart. Och sen så kommer man på att... Så vet man ju... Alltså det är väldigt... ibland... Men det är ju ens eget ansvar.
Mm.
Och, det är ju, och ibland så lurar man sig själv. Och säger man det också... Då, ja, men i vissa fall och vissa lägen har jag också så här... Jag vill inte... Alltså säga det, då är det som att man ger upp på något sätt.
Mm.
Och i vissa fall så funkar det ju. Och i andra fall så har det ju liksom redan gått lite för långt. Så man är inte helt, vid sina sinnesfulla bruk när man är mitt uppe i en tävlingssäsong. Eller.
Men kan du känna så här, för då har du ju alltså tävlat med begränsningar ganska ofta då. Eftersom du har haft. Problem länge. Mm. Hur känner du inför det? För att det måste ju vara en väldig frustration. Nu säger du för att alla har någonting sådär, men om man kollar till sig själv, bara, jag skulle kunna så mycket bättre.
Ja. Men jag tror också på ett sätt så är det också så att det kan jag tänka på ett litet tag i efterhand. Kan jag vara kanske frustrerad över det. Direkt efteråt så tänker jag inte alls att det har någonting med det att göra. För jag kommer ihåg att jag kom femma på inomhus-VM förra vintern. Och då hade jag ju... Jag kände att jag var i min livsform. Men jag hade ju jätteont. Och liksom hela den här sidan hade typ domnat bort. Den höger sidan, eller benet så här.
Mm.
Av nerv. Och det hade ju inte av nerv liksom, att trycka på nerven. Och då har jag ju inte direkt någon kraft i det benet.
Mm.
Och jag hoppade ändå jättebra hela den inomhussäsongen. Och jag kom till final på inomhus-VM. Och jag kom femma i finalen. Jag hade så fruktansvärt ont. Och det var inte, jag skulle inte hoppat. Men jag kände mig så bra så att jag ville bara göra det.
Men hur kan man känna sig så bra fast man är så
då just stöd. Den tävlingen kändes det inte så bra. Innan hade jag mest att det domnade. Då den tävlingen hade jag svinont i ryggen också. Men direkt efteråt så var det ändå sådär att jag var besviken på mig själv. Att jag inte fick till det bättre. För att man bara går in i någon så här konstig, det är ju inte sunt. För efterhand kan jag ju bara, men det är ju helt att jag ens... För första hoppet kom jag ihåg i kvalet, jag kunde ju typ inte gå ur mattan. Jag fick liksom panik i att det här kommer inte, gjorde så ont. Och jag, så här i efterhand, så hur korkad får man vara? Hur dum i huvudet, det är ju inte, ja... Men just där och då så är det bara att tävla som
bara
finns i huvudet.
Som finns. Ja.
Och direkt efteråt så var jag också besviken att jag inte klarade av och lösa det bättre. För att jag kände ju att min fysiska form var så bra. Förutom att ryggen var helt paj. Och sen så kanske några dagar efteråt, då började det bara falla bitarna på min
plats.
Herregud vad...
Höll på med.
Ja. Och att den prestationen med de förutsättningarna är ju hur bra som helst. Men det tänker inte jag på då. Sen lite efteråt så spelar det ingen roll. Då bryr jag mig inte om jag var skadad eller om jag inte var skadad. Då handlar det ju bara om vad jag gjorde. Liksom, vad jag presterade, hur högt jag hoppade eller inte. Så det går lite så här i vågor. Hur jag tänker kring det.
Ja, alltså...
Och frustrationen kring att vara skadad. Och så.
Mm.
Det försvinner ju också lite med... Ja, det är ju det är det man har att jobba på. Det är inte... Det är inte så mycket mer med det.
Nej. Elitidrott är ju inte sunt riktigt.
Nej.
Och just så här, elitidrottare måste ju stimuleras på ett eller annat sätt.
Mm.
Till exempel också när man är skadad nu eller när du fick ta ditt beslut att inte vara med nu fullt och så. Hur har du sysselsatt dig nu? Nu säger du att du ändå tränat lite, men på något sätt måste jag ändå varit lite neddraget i träning.
Ja, det har det verkligen varit.
Kan man inte bli knäpp i huvudet av att inte få göra det man älskar?
Jo, absolut. Så att det har ju, och på något sätt så lär man sig väl också att man blir ganska bra på att, men på nummer ett så har det varit alltså, träningsmässigt. Då när man vet att man får bara lägga upp en plan och en strategi. Och sen så blir det också lite grann att bara göra det. Att se det i lite längre perspektiv. Och bara ta sig igenom olika perioder och situationer. Och det som är så bra är ju att man kanske inte alltid vet hur lång tid det tar. Eller vilken omfattning det blir. När man börjar. Ibland kanske det hade varit bättre att lägga upp en lite längre plan och strategi. För det är oftast att man blir ganska kortsiktig för att man hela tiden har en tidsbegränsning. Eller man har en press att nu måste jag bli hel och komma tillbaka till den här tävlingen. Eller det här, ja, för att man ska, det är det bygger på. Och ibland så kanske det hade varit bättre att bara ta bort det, och det har jag försökt göra, men det är fortfarande väldigt svårt för att man är så inne i det tänket att nu är det sommaren, nu ska jag tävla och då ska jag vara i form. Så det är ändå lite att den begränsningen finns, men på ett sätt så man får bryta ner det och så får man ta sig igenom inte tänka så mycket helt enkelt. Bara göra det och inte lägga så mycket värderingar i det. Och det är väl också någonting som man får lära sig och som man har lärt sig med åren. Och sen så har det varit jätteskönt att faktiskt för första gången sen kanske jag var 15 ha en sommar och få vara lite vanlig.
Det har varit skönt.
För det är ändå skönt.
Men om man vad har du gjort då?
Jag har bara haft sommar. Eller varit hemma, varit iväg lite på semester. Men alltså varit ute vid havet och badet och varit med... Ja, bara varit med nära och kära.
Ja. Jag har en pojkvän som är också håller på med elitidrott. Mm. Så han pushar ju också sig själv otroligt hårt. Men han har varit skadad nu fram och tillbaka. Mm. Och han blir ju knäpp. Så jag bara, blir inte du knäpp? Nej, men, och så pratar vi lite om det här. Mm. Vad är egentligen jobbigast? Att träna så otroligt hårt eller att behöva vila från en skada och inte göra någonting?
Jag har sagt det så många gånger att alltså det hade varit så enkelt om den enda utmaningen hade varit att bara att pusha sig själv så hårt som möjligt. Om det hade varit utmaningen med att vara elitidrottare, då hade det varit så enkelt. För det är inte där det är svårt. Visst, det är skitjobbigt att träna så att allting bara verkar inom en. Och man bara, men det är så mycket lättare att det man vet är det bästa sättet. För det är ju det man vill göra på något sätt. Och det finns så mycket kraft, men att liksom avväga av, okej, är det bättre idag att vila eller är det inte bättre, vad är bäst för mig och ska jag göra detta eller inte detta, eller ska jag köra lite tuffare, nej det kunde jag inte, alltså det tar ju
det är ju mycket psyket.
Ja, det är jättemycket psyket
bolla där, för annars är det bara såhär, nu går jag till träningen, nu kör jag
och detta ska jag köra och då kör jag det så tufft jag någonsin kan. Det är inte svårt.
Så vi kommer fram till att vila är bäst. Mm. Det är det som skiljer er från normala människor. Men nu är ju siktet inställt åra på Brasilien 2016, OS där. Hur förbereder man sig nu träningsmässigt? Det är 10 månader kvar. Mm. Hur ser det ut, upplägget och allt inför det?
Ja, för mig handlar det ju fortfarande om att bli helt... Alltså hel och klara av att träna. Sen är det ändå så pass lång tid kvar att det inte är någon stress i att pusha med träningen redan nu. Så att för mig är det ju fortfarande viktigast att ge kroppen ytterligare lite tid till att verkligen repa sig. Så att jag inte går på för tidigt med träningen och sen bara får bakslag. Mm. Så att, och sen så känner jag väl att för mig finns det inte någon liksom garanti för att det kommer funka. Jag kanske inte, kroppen kanske inte pallar. Men jag tänker ge den liksom alla möjligheter Jag tänker verkligen göra mitt yttersta för att få det att funka. Men då behöver jag ju också vara lite cool nu och inte gå på för tidigt. Ja. Mm.
Hur långt innan börjar man pusha sig själv i träningen?
Men normalt sett så vid den här, i oktober, då börjar man ju bygga upp kroppen och köra ganska, lite mer mängd och bygga upp sig. Och sen så har vi en inomhussäsong och då den börjar kanske i slutet på januari. Så kanske i december så börjar man hoppa lite mer och mer kvalitet.
Men den kör du inte nu?
Vi får se, jag hoppas att jag kan göra det. Jag har inte gett upp.
Nej.
Gett upp det än, men jag tänker inte ta några risker heller inför sommaren. Utan det är ju det är OS i Rio som är där. Det är ju verkligen dit jag vill. Och då förhoppningsvis så kan jag göra några tävlingar i vinter. För att då kommer det också vara lättare till sommaren. Men...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur är det med liksom så alkohol och dålig mat och sånt nu inför? Är det liksom nolltolerans?
Nej, man måste ju på något sätt leva och må bra också. Men det är klart att allt sånt har ju betydelse. Och framförallt kanske, okej, det är inte så att jag går ut och super varje helg eller varje dag liksom. Men dricka alkohol med måtta, det är en annan sak. Men sen är det klart att kosten är ju jätteviktig såklart, bara för att få i sig allt det man behöver, all näring. Men sen också när man hoppar höjd så är det ju också att vara lätt är ju en del utav det liksom. Men det är ju också att det sliter ju också på kroppen och på skaderisken ökar ju också. Så det där kan man inte ligga på gränsen för länge.
Mm. Det här är också diskuterat lite med min pojkvän. För många frågar honom... så här, känner inte du att du har offrat livet för din idrott? Ja. Och så här, du har aldrig varit på typ koss en vecka och kört. Så här, du har aldrig haft semester en vecka typ, och druckit och ätit dåligt och kommit hem liksom, 3 kilo tyngre. Och bara, du har verkligen offrat saker. Men han känner så här, men vad har jag offrat? För att jag har ju valt det jag vill i livet. Ja, hur känner du där?
Jag är exakt samma. För mig... så har jag bara fått så otroligt mycket och haft så otroligt roligt. Även om det har varit mycket tufft och utmaningar också, så är det ändå, det är ju mitt val, det är vad jag har valt. Jag har inte velat hade inte velat göra det på något annat sätt, verkligen inte. Så nej, jag känner verkligen inte att jag har...
Du vill åka till Kos. Det kan man göra det sen
finns
också. Sen.
Ja, precis. Det finns hela livet.
Precis. Ja. I din blogg så skrev du att du både kropp och själ måste få läka.
Mm.
Vad är det i din själ som ska få läka?
Nej, men det är väl också att få lite paus från alltså prestation och hela tiden pusha sig själv. Och att, för det är också ganska dränerande att hela tiden... men också det här att tävla och ha ont och vara skadad. Och, det tar ju jättemycket. Ja, så det är väl mest det, att det också är, det är skönt. Och jag har som sagt, jag var med på mitt första internationella mästerskap 2005, och sen dess har jag tävlat varje sommar, och innan dess var det ju inte på den nivån, men det var också tävlingar. Så att på något sätt så bara få lite ledigt från det, det är också behövt.
Rensa själen lite.
Ja, precis.
Vad skulle du säga är liksom toppen på din förmåga är? När blir du nöjd?
Ja, när blir jag nöjd? Aldrig.
Har du funderat över det? Har din mentala coach frågat dig det?
Ja, nej. Jag vet inte, jag tror att det är mer... Jag kommer inte vara nöjd, tror inte jag. Jag kommer nog aldrig kunna bli helt nöjd. Jag kommer ju kunna vara glad och... Alltså, eller nöjd på ett sätt, men det finns, kommer ju alltid finnas något jag inte är nöjd med.
Så även om du vunnit OS-guld, skulle du inte vara nöjd då? Om det
jo,
är någonting
nöjd, är din... men alltså, jo, det, alltså, ja, det hade man ju. Men det här finns ju säkert, det finns ju alltid någonting man kan vara... Jo, det är klart att jag hade ju kunnat vara nöjd. Och, men jag menar att det finns ju alltid saker som jag kommer vilja göra bättre. Typ, det känns som att det går inte att göra det så bra som
man
nej alltså, precis.
Och vad är men det då, så, som
nej, men då är det väl
3:52. Det var okej, då får ta till en pinne.
Nej, okej, världsrekord och OS guld, då skulle jag vara lite nöjd, men det känns kanske lite långt bort för tillfället. Så att nej, men det är klart, men det är väl det jag menar, att det finns hela tiden någonting att vara missnöjd eller liksom någonting som jag säkert kommer vilja göra bättre. Och det är väl också en insikt att försöka vara nöjd, att vara lite mer snäll mot sig själv. Och med det jag vill komma, att vara, stanna upp och vara glad och vara tacksam över det som händer, även om det kanske inte alltid är det som jag har sett eller det är perfekta liksom.
Mm.
Så behöver inte det betyda att det är dåligt för det. Utan det kan ju vara fantastiskt ändå. Det blir liksom aldrig som man har tänkt sig exakt i huvudet. Utan förhoppningsvis blir det kanske bättre.
Ja.
Man, ja.
Men jag tänker så här, för man ska ju liksom vara nöjd ibland och så. Men samtidigt i just elitidrott är det ju kanske inte den som är nöjd som liksom vinner.
Nej.
Att det finns ju... Kanske den här ångesten eller att liksom prestations... Ja. Det är den som driver en framåt. Det där precis. Måste vara jättesvårt att ha balans.
Nej, men det är det jag menar. Jag har ju det hela tiden i mig. Och det är därför jag säger att jag tror inte att... Det beror på vad man menar med nöjd. Men det kommer alltid finnas någonting som jag vill... Så länge jag håller på med detta. Och jag tror att även om inte jag håller på med detta så kommer det fortfarande... Jag är en sån person. Så jag vill, liksom, jag strävar ju efter någonting mer hela tiden. Men det behöver inte betyda att man inte kan stanna upp och vara glad och tacksam över de sakerna som händer. Och vara lycklig med det. Men nöjd tänker jag, men då är det liksom, då är jag klar liksom, med allt. Och det, ja.
Men hur är det med OS? För jag har hört från några OS-tävlande som säger att det är så... superstort och upptrissat att typ när de kommer till ett OS så bara, gud, hur lyckas de lura tittarna varje gång att det är en sån stor grej?
Ja.
Alltså för att det är såhär, ett VM är ju minst lika stort om inte större, för där de också vet berättat om att, för OS är det väl de fyra bästa i varje land, eller hur är det? Eller några, VM är väl de bästa i hela
Alltså ju det beror nog på vad man, just i friidrotten, i svensk friidrott så är det ju högre krav på att vara med på OS än vad det är på att vara med på VM. Mm. Det är färre som blir tagna till ett OS än vad det är till ett VM. Sen så får nog, jag tror att alla länder får, jag vet inte hur det funkar exakt, men det finns väl någon plats för, så det kan ju komma sådana här som springer på 17 sekunder på 100 meter. Men det är ju inte, i Sverige är det ju inte det.
Nej.
Det visar inte med någon. Så att för oss inom friidrotten så känner jag ju att OS är det liksom, det är ju det största och det svåraste att vara med på.
Hur är det runt omkring OS då? Typ OS-byn och allt sånt där?
Ja, men jag är ju där för att jag vill tävla. Och jag har varit med på i London och i Peking tidigare. Och för mig är det bara att det är ju vart fjärde år. Det är ju på något sätt, alla vet, kanske inte alla, men även många som inte är så sportintresserade har ju också koll på att det är ett OS. Mm. Och det blir ju större, och det är just också historien, att det är så, ja men det är historiskt på något sätt. OS är ändå, det är någon, ja men känslan med det är ändå annorlunda tycker jag än ett VM. Sen så just själva, alltså på banan och tävlingen, det är ju samma, men hela apparaten runt omkring är ju med media och vad som, vad SOK, hur de...
Vänta, SOK?
Det är Sveriges olympiska kommitté. Mm, yes. Vad de ställer för krav och hur, vad de stöttar en kring det. Alltså det blir ju något slags... Det är ju lite vad i alla fall friidrotten kretsar kring. Det är ju ändå på något sätt det största. Visst är VM samma, i stort sett samma motstånd och det... Så är det ändå något speciellt med ett OS. Mm. Det är det.
Då kan man säga att alla tycker olika beroende på vilken sport de håller på med.
Ja, det tror jag lite grann.
Så jag avslöjar sen vilken sport vilken det var. Så, så att jag bara, det var den här kompisen som sa det. Ja, precis. Men du var ju gift med din tränare Jannik Trigaro. Mm. Ni skilde er 2014. Mm. Tränar han dig fortfarande?
Ja, det gör han.
Hur klarar man av att gå från par till liksom tränarkollegor? För det måste ju krävas ett enormt psyke att inte påverkas.
Ja, det är klart att man påverkas. Men sen har jag också tränat med Jannik långt innan vi blev ett par också. Så att det känns inte så... Det steget känns inte så konstigt. För det känns som att vår tränarrelation har ändå varit så... naturlig hela tiden. Och också att jag tränar inte bara med Jannik, utan jag har också en träningsgrupp runt omkring och andra personer runt omkring mig också. Hade det bara liksom varit att han hade tränat mig, hade det ju säkert varit, eller då hade det varit en annan sak. Men också att jag har tränat med honom ganska många år innan vi blev ett par.
Mm.
Så kändes det.
Det var ett naturligt.
Ja, det kändes också
en fortsättning.
Ja, precis. Mm. Sen så har det blivit lite ändrad form på det, men såklart. Men det kändes också som att jag planerar inte att hålla på jättemycket längre. Och det finns, jag vill bo kvar här i Göteborg. Det finns inte så många andra alternativ som känns bättre.
Mm.
Eller så, det finns inget som känns bättre rent träningsmässigt. Så då får man försöka få det bara funka.
Mm. Hur många olika tränare har man? Du har väl någon sån här teknik eller någon styrka, eller hur är det?
Nej, jag har bara en annan tränare som jag, eller vi bollar, liksom, jag bollar lite med.
Mm.
Annars så är det ju, och sen så, ja men, idrottsrådgivare och naprapat och sådär.
Liksom. Mm.
Och sjukgymnaster och bollar med också.
Bollar du mycket med dem, sjukgymnasterna?
Ja, nu får det bli det.
Men det blev ju stora skriverier om dig i VM i Moskva.
Mm.
Då du målade naglarna i regnbågens färger för att stödja HBTQ-rörelsen.
Mm.
Var det här en spontan liksom, grej du gjorde, eller var det eftertanke, eller hur? Och målade media upp det större än vad det var?
Ja, det tyckte, eller det för mig så... Ja, det blev ju ganska spontant. Eller det blev både och. Det jag bestämde när jag kom dit till Moskva. Och sen tänkte inte jag överhuvudtaget att det skulle bli en så stor grej. Eller för att för mig så kändes det också väldigt, väldigt självklart.
Mm.
Så att jag vill mest bara göra det för min egen skull. Liksom, för att bara visa. Eller bara för att bara en liten symbol för mitt eget hjärta.
Och dina åsikter och tankar.
Ja. Och sen blev det ju väldigt mycket större än vad jag hade kunnat tänka mig. Och det är ju fantastiskt att det kunde bli så.
Mm. Mm. Har det varit viktigt för dig att visa vem du är och var du står och vad du har för värderingar?
Nej, men det kändes väldigt skönt då att kunna göra, att kunna få bli förknippad med någonting mer än bara en prestation. Utan också att man är en människa också. Och att man inte bara är en prestation. För att, och det är väl också det. Men just när du frågar förut om det är jobbigt med att vara skadad nu och hur det påverkar mig, så jag tror att det har blivit, visst så är idrotten och friidrotten en jättestor del, men för mig är det också viktigt att få vara mig själv också och att ha familj och vänner som, visst de stöttar mig, men det är inte, de stötta mig för att jag är den jag är, inte för min prestation. Och då blir det liksom inte lika jobbigt. Ja, så det är på något sätt, det är viktigt.
Du sa ju tidigare också att du inte visste hur länge du ska hålla på.
Nej.
Du är 30 nu.
Mm.
Vad har du för milstolpar efter OS? Eller är du bara så här, jag kör och får känna efter?
Nej, men jag tänker nog att jag kommer sluta efter OS. Att jag kör tills dess och sen får det nog vara bra. Sen så vet man aldrig. Sen kanske det känns, alltså det är, men just nu så har jag svårt, nu har jag svårt att tänka mig att jag kommer hålla på så mycket längre. Utan det kommer nog vara det jag kör för, och sen finns det ju massa annat.
Vad har du för drömmar efter det då? Att göra? Och...
Ja, jag vet inte. Allt möjligt. Eller inget.
Jo, men någonting.
Nej, men jag
måste...
Absolut. Men sen är det svårt att veta. Och jag tänker att det ger sig då. Och vad som händer under tiden. Men jag gillar ju allt möjligt som har med olika kreativa saker att göra. Inredning och fota och kläder och mat och blommor. Alltså så mycket olika saker. Och, så jag vill ju helst göra någonting som har med något kreativt att göra.
Ja. Är det någonting här i podden som du skulle vilja beröra, ett ämne som vi inte tagit upp?
Nej, jag vet inte.
Man behöver inte. Vissa säger ja, det här.
Ja.
Men så har jag också så här, i varje podd så har jag den personen jag intervjuar. Ska få ställa en fråga till nästa person.
Okay,
fast man vet inte vem det är.
Nej.
Men vi kan börja med att du får svara på förra personens fråga. Och då intervjuade jag Jennifer Brown. Och hennes fråga var, vad gör du för att liksom lyfta upp dig själv och få dig själv på topp?
Nej, men då umgås med... personer, se till att umgås med personer som man trivs med. Och sen kanske bara vara lite i naturen. Om jag känner mig deppig, så dels vill jag väl vara med ens närmsta, liksom, familjen och min pojkvän eller mina närmsta vänner. Som jag vet gör mig glad. Liksom. Och sen bara vara lite i naturen. Och få rensa lite. Då brukar jag... Sen så känns det bra igen.
Sen är det upplyft.
Ja.
Vad är din fråga till nästa person?
Ja. Ja, men vad du vill göra en vacker höstdag.
Vad du vill göra en vacker höstdag. Mm. Ja. Intressant. Alla, visst. Jag ska slappa.
Ja.
Inte göra något. Inte behöva gå och träna. Mm. Vad bra. Då är intervjun klar.
Ja.
Tack.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.